Hej, vad roligt att du har hittat hit. Mitt namn är Jenny Kay och jag driver den här podden, Skapa din livsdesign. Här kommer jag intervjua intressanta människor som inspirerar mig. Människor mitt i livet och personer som gjort en förändring för att leva det liv som de önskar. Allt för att du ska kunna känna igen dig och få tips och hjälp och skapa just din egen livsdesign. Vi kommer bland annat att prata om tid, energi och pengar. I en härlig blandning. Jag hoppas att du vill följa med på poddresan Skapa din livsdesign med mig, Jenny Kay. Hej och välkomna till Skapa din livsdesign. Idag så är jag extra glad för att jag har en gäst. Hon heter Caroline Fladvad och är yogainstruktör och håller i själsutforskande samtal. En otroligt spännande och härligt samtal hade vi när vi spelade in det här. Som jag hoppas att du kommer känna att du är en del av. Även fast du sitter där och lyssnar. Dagens avsnitt sponsras av Minova Coaching och min time management-kurs för effektivare arbetsliv. Förenkla, förfina och automatisera. Om du känner igen dig att ha huvudet fullt med arbetstankar efter arbetsdagens slut. Att du låg på energi och läser jobbmejlen på dygnets alla timmar. Och har en konstant känsla av att du inte hinner med. Varken hemma eller på arbetet. Då är det här kursen för dig. Det är en time management kurs i 12 veckor. Det är ett steg för steg program med 6 moduler. Och du har mig som mentor under de här veckorna. Det är också 6 stycken gruppcoachingssamtal. Och efter programmet har du full kontroll på dina arbetsdagar, mål, projekt och du kommer att spara minst 2 timmar om dagen på att ha rätt struktur. Längtar du efter glädje i arbetslivet samtidigt som du presterar på topp, då är det här programmet för dig. För kreativitet föds ur struktur. Nu välkomnar jag er och lyssna på intervjun med Caroline Fladvad. Ha en superhärlig timme med oss. Hej Caroline.
Hej Jenny.
Jag är så glad att du är här och du är ju faktiskt hemma hos mig.
Oh, så mysigt, så fantastiskt att åka hit och bara åka längs de här grusvägarna och ut långt ut.
Ja, långt ut. Bo långt ut på landet. Mm. Det är första gången jag har en poddgäst som jag faktiskt har fysiskt med mig. Så det här är lite spännande för mig också. Men för de som inte känner dig, Caroline, kan du berätta lite? Vad gör du? Vem är du?
Mm. Jag tycker det är så roligt, den där frågan som man ju på något sätt ställer sig själv alltid igen och igen. Vilket ju är att vara människa, att ställa sig frågan, vem är jag? Och vem är jag nu? Men jag heter ju Caroline Fladvad och är Caroline Fladvad. Men jag är också det jag arbetar med och det som jag gör och följer, eller vad man ska säga, så är jag yogalärare. Så jag jobbar både med yoga, men jag jobbar också med olika former av självutforskning. Så det tar sig alla olika slags former, men jag håller både kurser, retreats, utbildningar. Jag utbildar andra yogalärare. Och sen håller jag också någonting som jag kallar för själsutforskande samtal, som är där jag möter mestadels människor en och en i de här samtalen.
Mm. Vad betyder själsutforskande samtal för dig?
Mm. Själsutforskande samtal är det är någonting som jag har tagit fram ur min egen längtan att. Men längs mitt liv så har jag gått i en herras massa egen utforskning och väldigt mycket terapi och väldigt mycket. Jag är en sån där typisk kursjunkie som liksom gillar att gå in i de här liksom skavet och liksom gillar att utforska. Jag har blivit väldigt, väldigt terapeutad längs mitt liv. Men någonting som jag själv kunde känna en saknad många år var att jag kände att jag mycket blev mött bara genom, det var mest min liksom mentala, min logiska plats av mig som fick finnas i de här samtalen. Det var mest det där översta lagret, det mentala, tankarna. Och det finns massa där att hämta, till exempel i KBT, titta på tankar, beteenden, känslor. Men jag kunde ofta känna att det också fanns så mycket mer av mig som jag också skulle vilja nå, som jag också skulle vilja utforska. Och därav har jag både liksom, utbildat mig och samlat på mig den typen av redskap och verktyg för att nå det där som inte kanske bara är på den våglängden av det mentala, utan...
Är det känslorna som du är ute efter lite mer då? Att känna känslorna i kroppen, hur du mår riktigt innerst inne så, istället för bara ytan? Förstår jag det rätt då?
Det kan absolut vara känslor, men jag tänker... Det som jag arbetar mycket med är mycket metoder som dels mycket som sitter i kroppen, så att bara att inkludera kroppen. Jag vet, en gammal danspedagog lärare till mig kallade liksom att vi har ett samhälle där vi ofta är i den översta nackkotan, som det vill säga hjärnan och huvudet. Ja. Och där är vi ofta också i samtal och i det terapeutiska rummet eller i det självutforskande rummet. Att vi kanske bara möter den delen av oss, men det sitter ju så mycket i vår kropp. Jag brukar säga att liksom, man är som en skattkista, eller lite som Tranströmer skriver i sin dikt, att man är som valv efter valv oändligt, och att man så tror jag mycket att vi människor är, och att få nå de där andra valven, och då kanske vi behöver andra verktyg och tekniker att ta till för att nå, kanske genom kroppen, genom rörelse, genom, jag jobbar jättemycket med både intuitivt skapande och färg och form, intuitivt skrivande som metoder för att nå det där som inte är det där direkt, kanske inte lika medvetet och inte lika det första som kommer till oss, för att nå det som är bortom logiken på något sätt.
Spännande.
Ja, det är det bästa. Det är så, det är spännande, det blir verkligen som att gå i en sån här valvbyggnad i människor, eller få följa med på människor i deras liksom, utforskande valv genom valv. Så.
Vad märker du att personer som kommer till dig gillar mest? Är det just när de får skriva, eller är det när de får uttrycka sig med rörelse? Märker du någon skillnad där med vad man får ut av de olika metoderna?
Absolut. Dels så är det ju en, det kan ju absolut vara ovant, för vi är ju så otroligt vana att få möta oss själva mest genom det väldigt grammatiskt korrekta till exempel, eller få tänka oss till saker. Men mycket som vi är ju smarta människor, så att hade vi vissa saker, hade vi kunnat tänka oss ut en lösning till det, så hade vi antagligen gjort det. Så det är väldigt stort, upplever jag, för människor att få... Att få genom andra verktyg eller andra språk som jag brukar tala om. Eller få återerövra de här språken. För att det handlar mycket om det. För när vi var små så hade vi väldigt liksom, kontakt med vårt skapande jag. Och hade inga konstigheter med att röra oss och måla. Och vara mer fria i det uttrycket. Men, så det är på något sätt en dubbelhet i det också. Att både att erövra de språken, som att erövra de kreativa uttrycksformerna på något sätt, som man liksom på något sätt får på köpet, men också hur vi kan använda de verktygen till att låta rörelsen eller låta färgen, formen berätta saker för oss som vi annars inte skulle nå. Och det är stort att få vara med i det, för det är väldigt innerligt när människor kan få syn på saker genom en bild till exempel som de har målat intuitivt. Som de annars inte skulle kunna... Det är som att vi når någon annanstans när vi inte bara har de här korrekta orden eller tänker oss till någonting. Jag glömde helt bort vad du frågar, för jag blir så...
Nej, men det är jätte...
Så jag svindlar mig in i det här, för det är det absolut bästa jag vet. Och det är för att det är en sån... En, liksom, mäktiga processer och innerliga och... väldigt så... kraftfullt och sårbart att få möta människor i det. Men att det är stort för människor att få återöva de språken också. Det vill jag verkligen säga. Vissa människor är ju... Vi blir så vana att vi ska måla innanför ramar. Både i vårt skapande språk men också i våra liv. Att vi är så duktiga på att hålla oss inom ramarna. Så,
ja. Jag kan också märka när jag coachar. Jag har en övning som jag tycker är spännande både för business men även för privatpersoner. Om man kommer i privata syften. Då är det här som jag säkert tror att du använder det om också. Men det är att man ska drömma sig lite längre bort. Att vad ser du själv om 10 år? Så får man gå ner till 5 år, 3 år, 1 år. Och det blir så lätt. Alltså när man ser 10 år då är det så lätt att drömma stort. När man väl vågar drömma stort. För jag har klienter som tycker också att det är svårt just för att de vågar inte riktigt drömma så stort. För att de är rädda för att de inte kommer nå det. Och på något sätt vill de skydda sig från att bli besvikna. Mm. Vilket gör att man inte letar efter vad man egentligen kanske vill och känner. För att man vågar inte bli besviken. Man är rädd att svika sig själv.
Verkligen. Mm. Där tror jag att dels det här lite längre perspektivet av till exempel 10 år, att det blir enklare, att det blir en vidgning där, att våga snudda vid det där, för det finns en, det är inte lika nära i tiden av att misslyckas om 1 år. Ja, men gud, jag kanske inte kan det här om 1 år, eller kanske inte är där om 1 år, då vågar jag inte ens snudda vid den längtan eller den lusten. Mm. Men också att där kunna arbeta med andra. Att kunna arbeta till exempel med bild och form och få uttrycka det på det sättet. För att på så sätt också inte heller bli lika... det är som att vi sneglar oss förbi den där liksom instinktiva första rädslan över att våga drömma. Att det kan också vara ett sätt att våga drömma stort.
Ja, och sen så när det är så roligt för när man väl vågar drömma stort då brukar ju saker och ting hända. Och sen blir den här snöbaseffekten, så det kommer ju ganska mycket snabbare än vad man tror när de väl vågar sätta det i tal och helst kanske i skrift också, så att de verkligen har liksom anammat och tagit till sig.
Det är ju som små frön att så, det är ju häftigt att titta tillbaks till exempel om man gör någon sån övning, att titta tillbaks sen och se, wow, men så det är väldigt enkelt, tror du säkert känner igen det. Om man kan kolla tillbaka, man tänker så här, men det har säkert inte hänt någonting så där från det där collaget jag gjorde eller den där bilden jag målade eller där jag skrev att jag önskade eller drömde om för si och så länge sedan, och så tittar man tillbaka så är det ju ofta att man, men wow, just det, det var det här som jag tänkte och planterade då, så det är det som att det ändå har planterats och så har det vattnats och så har det
Nej, det är super superbra övning som man faktiskt kan egentligen göra själv också, för att du kan skriva ner saker. Sen är det oftast lättare för man går och pratar med någon eller har någon kompis eller coach som bollar, så man kan dra ur det där sista, så man kan fråga lite djupare.
Precis, och särskilt om man kanske gör någonting som är väldigt abstrakt där det kanske inte säger så mycket. Det kan ju vara en sak att göra ett collage till exempel, ett drömcollage och klipp och klistra där det kanske är väldigt så... Ja, man kanske klipper ut bilder på en strand för att man verkligen önskar att man ska kunna resa till en strand till exempel. Då är det kanske mer till lite konkret längtan, medans målar du en bild där du väldigt intuitivt, där du inte riktigt vet vad betyder den här bilden, eller så, att då kanske gå till någon också, eller det är ju någonting som jag ofta jobbar med och jobbar på båda sätten, men att kunna utforska den bilden tillsammans och vad finns där, vad kan den berätta?
Hur kom den till?
Vad ligger bakom? Vad är det för spännande? Och det är det som blir så. Det är det som är valv efter valv.
Ja, härligt. Har du någon typ av morgonrutin eller sådana saker? Du pratar ju mycket om ritualer. Jag pratar lite mer om rutiner. Det pratade vi om innan vi spelade in. Att jag gillar rutiner, ramar och sådär. Jag trivs i det, min personlighet. Men du sa så här, men jag gillar ritualer mer. Men så förklarade du lite med en morgonritual som du hade som ett exempel. Men kan inte du bara berätta lite, vad står ritualer för dig?
Jag tycker det här, det var ju så roligt när vi pratade om att jag skulle komma hit också. Att, att det är sånt, det är det som är så roligt möte, att jag tänker dig som mer så här, ja men rutiner, och det är liksom lite mer ja men lite mer ett från det hållet, medan jag kanske oftare då pratar om ritualer, men att man kanske också, allt är ju på något sätt samma fast med olika ord och ja, så. Mm. Men ritual för mig handlar ju, dels så är det, jag brukar säga att vi är, människan är en rituell och ceremoniell varelse. Vi har alltid hållit på med ritual, vi har alltid dragit oss till ceremoni. Sen är det någonting som har på många sätt skalats av i vårt samhälle och där vi inte riktigt får plats. Vi lever också i ett väldigt linjärt samhälle där mycket liksom sker efter en linjär rytm. Men så för
vad
mig...
menar du med linjär? Bara så vi kan bena ut det så de alla förstår som lyssnar.
Ja, men till exempel, det har vi också pratat lite om, det här det lite mer cykliska tänket, att det finns ju, det finns dels invävt i oss, vi är cykliska varelser också, på samma sätt som vi är ceremoniella varelser, så är vi också cykliska i vår natur, precis som allting, precis som en blomma eller årstidsväxlingarna. Vi pratade lite om när vi stod och gjorde oss varsin kaffe. Att bara att vara kvinna och ha en menscykel innebär ju att ha en väldigt tydlig cyklisk rytm, som det ofta blir väldigt tydligt att inte vårt samhälle är byggt ut efter. Så att, och att det kan vara ganska kännbart till exempel. Och det är ju inte... det kan ju vara väldigt konkret att... Amen, du är inte samma person under den här cykeln, utan du kommer vara en annan typ av, du kommer vara en annan typ av energi och ha andra behov och andra kraft, andra superpowers eller vad man ska säga under vissa tider av din cykel, medans och att ja, bara för att ta det som exempel, så är ju i vårt samhälle så är det kanske den, liksom, den inre sommaren som den kallas, alltså tiden när vi vad heter det, ovulation, det heter ägglossningstiden, kanske är den som passar det här samhället bäst, för vi är liksom mycket, det är kreativitet, det är liksom ofta ganska mycket kraft, det är liksom out there,
mycket go,
och det passar det här liksom linjära, effektiva samhället som vi lever i, medans den här fasen av blödande, eller när vi den kanske inte då passar då den här linjära rytmen, eller det är liksom den rytmen som vi har byggt upp det här samhället kring, medans egentligen så har den också väldigt mycket liksom superpowers att hämta där. Det finns ju väldigt mycket, vår intuition till exempel, ofta brukar man prata om att det är väldigt starkt där till exempel. Och det kommer ju också, nu som du hör, jag svävar ju alltid iväg. Men det har också med, såklart, med våra ritualer och vårt liksom, det rituella livet att göra. Att, jag tror till exempel inte, när folk frågar mig, men en rutin, om de ska den se likadan ut, om jag har en morgonrutin, då ska den se likadan ut. Nej, det behöver den inte alltid göra, för att du är inte alltid samma. Så, men intentionen kan vara densamma, och intentionen för mig till exempel med en morgonritual, skulle jag säga, du får se om du håller med mig, men att på något sätt handlar om att göra någonting för att stämma sitt instrument eller för att landa tillbaka i sig själv innan vi vandrar ut i världen, eller möta sig själv först. Och skillnaden det blir i ens dag eller i ens möte med världen, om vi börjar med att checka in med oss själva, hur vi än gör det. Och med det sagt så kanske vi gör det olika beroende på om det är yttre sommar, om det är liksom sommartid och du också är i din ägglossningsfas, säger vi, eller, eller om det är en måndag, och så alla de här olika rytmerna och det cykliska som pågår överallt, både inom och utom hela tiden, kommer ha påverkan. Så det kanske inte ser likadant ut alltid, men vad behöver du göra idag, eller hur ser det ut just nu där du är? Och det kan ju vara andra med såna här cykler som jag tänker att du kanske mer pratar om. Men nu är det mycket på jobbet. Men vad behöver jag då? Nu är jag inne i den liksom, en cykel av att det är mycket påfrestning där. Hur kan jag då?
För att hjälpa landa. Sig själv.
För att hjälpa sig själv.
Nej, men jag håller med dig där. Rutiner behöver inte heller se likadan ut. Men för mig är det dels så att jag håller med dig fullt med att stämma av med sig själv. Att man inte ska ta in... Det värsta man kan göra är att man blir påverkad negativt utav yttre omständigheter som man kanske inte kan hjälpa. Till exempel antingen sociala medier, att man känner sig sämre för man ser att någon annan är ute och springer tidigt på morgonen och får man ångest över det, att man inte är ute och rör sig. Eller att du öppnar mejlen i sängen och så kanske du får ett mejl som inte är så härligt. Mm. Antingen en arg kund eller att någon... Någon från Skatteverket att jag glömt någonting så får man så här hjärtklappning. Och det är ju inte så, det är inte så härlig start från början. Men om man säger med för rutiner för mig, det är ju för att hjälpa sig själv. Och det ser ju också olika ut. Olika faser i livet. Och så. Sen beror det på hur, ifall man gillar att göra samma sak varje dag, då är det ju jättebra. Så att jag tycker ju just det här som livsdesign som jag pratar mycket om, det finns ingen rätt och fel, utan jag tycker man ska göra så som man själv känner. Och även fast du kanske har gjort en sak i flera månader och kanske berättat om det och tyckte att det var jättebra, så kanske inte det passar nu. Det är många som inte gillar hösten. Personligen älskar jag hösten, det är min bästa årstid, men jag har vårdepression istället. Jag gillar inte våren,
vilket är supervanligt också, ska sägas.
Men det är inte så...
Jag brukar säga att spring feelings. Ja. Alltså folk brukar ofta prata om vårkänsla som att det vore en så här konstant förälskelsekänsla. Ja. Men att egentligen så är vårkänsla, det är en parentes, men att det är, egentligen är ganska mixed feelings för de allra flesta. Och ofta ganska fyllt med både melankoli och vemod.
Nej, det känns som att det är en svårare tid för mig. Så där kanske jag måste justera, att jag kanske inte är lika mycket... energirik, bara för att jag känner mig låg redan från början. Och så är det ju med alla. Och som du pratar om menscykeln också. Jag tycker det har börjat pratas mer och mer om det nu. Men som med allting så forskas det ju inte så mycket på kvinnor. Så att det har ju precis börjat nu. Jag förstår ju logiken kanske bakom det med att det var enklare att forska på när folk gjorde lumpen. Och det var ju männen, så att det blir enklare. Och de är ju... alla samma. Det är ju enklare kanske, för de har ju inte sina cykler. De har ju, de kanske har det enligt någon annan typ av version, men de har ju inte menscykeln i alla fall, som påverkar oss väldigt mycket.
Nej, och jag brukar säga det att det är så, för när människor liksom hör det här, eller för det är heller inte någonting som, det borde inte forskas, men det är också heller ingenting som vi får med oss på ett särskilt sätt, utan mensen och den cykeln är ju ofta väldigt... Det så finns det, ja, det här skulle vi också kunna snurra iväg på, men det borde vara mycket, inte så mycket, vi får inte med oss så mycket verktyg för att möta oss själva i det, upplever jag det som. Jag tror att det har blivit bättre, att vi är liksom på väg dit, men att det kan vara fint att få den påminnelsen om att just det, jag är faktiskt en cyklisk varelse levandes i en linjär samhällsrytm. Och där är det inte konstigt om de två rytmerna ibland inte känns som att de är synkade. Det betyder inte att det är något fel på dig. Snarare tvärtom, att det är en storhet att du har, okej, jag känner det här. För det handlar ju också om, och det vet jag att du också pratar mycket om, hållbarhet. Att det är väldigt uppenbart i vårt, både i den lilla människokroppen men också den stora kroppen av jorden, båda de kropparna brinner ju, liksom, de är ju ofta väldigt i synk, alltså man brukar ju prata om att so within, so without, att det som händer i den lilla människokroppen händer i samhällskroppen, händer i den stora liksom världskroppen, så, och det är ju väldigt tydligt att den rytmen som vi lever i idag varken är hållbar för vår planet eller för den lilla stackars människan liksom, som försöker andas och leva i det här, i den här rytmen som inte passar särskilt många.
Nej.
Så det är stort och kanske lite skavigt att börja liksom känna och börja modigt våga följa lite mer sin rytm.
Var det så lite du kom in på yogan? För du har varit yoga
Hur länge har du varit yogalärare? Du hade haft ett företag väldigt länge, eller 7 år.
Mm. Jag kommer ju egentligen från dansens värld. Så från början så kom jag från dansen och från arbete som danslärare och uppträtt som dansare. Och började också komma in på mer friare former av dans och mer började dyka in i mer dans som ett fritt uttryck och sen vidare in i dans som terapeutiskt verktyg och hur vi kan använda rörelse. Jag är superrörelsenörd. Ja. och sen på en väldigt så klassisk en resa till Indien och en resa till en surfresa till Sri Lanka faktiskt som jag jag hade mött yogan innan också men inte blivit så helt förälskad så men där blev det som en förälskelse och den förälskelsen är fortsatt så och sen har den bara fortsatt som sagt jag är kursjunkie så jag blir aldrig färdig som den där dikten av Tranströmer fortsätter den där med valv efter valv att vi blir aldrig färdiga och det är som det ska så började egentligen min yogaresa och min resan som jag fortfarande är på verkligen.
Mm. Vad tror du att yogan har förändrat hos dig eller stärkt dig? Har du något konkret att du känner så här, det här hjälper yogan mig i livet?
Absolut. Jag tror att den har nog verkligen förändrat mig. Jag minns när jag läste pedagogik för en massa år sedan så kom jag ihåg att en av de föreläsarna vi hade, han pratade om att det finns olika sorters lärande och vi kan lära oss på olika sätt och ibland så lär vi oss saker som vi, jag kommer inte ihåg de första stegen, men jag kommer ihåg så väl hur han sa så här att ibland så möter vi saker, lär vi oss saker som skiftar hela vår världsbild och det här, och han sa det som i att sådär, det här händer inte särskilt ofta och det här är väldigt ovanligt.
Mm.
Och jag minns hur jag satt och liksom var som att jag fick ord på ändå hur yogan och hur den vägen ändå har förändrat både min världsbild, både utåt och inåt, liksom i yttre valv och inre valv. Så det har nog verkligen det är verkligen en inte för att skrämmas men en no way back situation. Så
jag har ju lite mixade känslor till yogan för att jag älskar ju träning och
jag med.
Ganska hård träning så jag gillar löpning, det behöver inte vara superhårt heller, det kan vara mysjogg, men jag gillar också styrketräning, jag spelar hockey, jag har spelat fotboll, varit en ridtjej från början så att man behöver mycket kraft. Sen fick jag, när jag hade min period att vara lite för mycket uppe i huvudet och stress och så, fick jag från min coach där att jag skulle gärna börja pröva yoga.
Mm.
Och då gjorde jag det via en sån här, via YouTube. Det behöver inte vara det bästa heller, för jag får ju ingen konkret, det är ingen som pratar med mig förutom genom tv-rutan, jag får inte någon sån här känsla. Så, men det är ju väldigt skönt och jag känner att när man väl har kommit in i någon typ av rytm att man gör det, då är det ju jättehärligt. Man känner direkt att man blir mjukare i kroppen och du blir lite mer avslappnad och jag vet inte, någonting händer i huvudet också, att man blir lite mer öppen och kan ta in sinnesintryck bättre. Säkert för att man släpper stressen. Men det är också så som min kurs, för jag var väldigt emot yoga för första gången, så pirrade det i hela kroppen och jag tyckte jag mådde bara dåligt hela tiden. Mm. Och jag vet att det finns olika sorter, men är det en vanlig bild du får utav högpresterande eller de som är lite stressade mycket uppe kanske i huvudet, att de tycker att det är svårt och inte riktigt tar sig tid för att komma till ro i yogan som kanske skulle hjälpa dem?
Det tror jag, men också att det kan vara ovant att vara i kroppen, och jag tänker att vi skulle kunna göra allting från huvudet. Så yoga, om vi tänker bara yogarörelserna som i de olika positionerna eller så vidare, de kan vi också göra väldigt mycket bara från den här översta nackkotan. Det är precis som med dans eller med rörelse, vad som helst skulle vi kunna göra utan att egentligen involvera kroppen på ett sätt. Vi rör kroppen, men det är mer att vi styr det från hjärnan och tänker, okej, höger ben dit, vänster arm dit, vinkeln där, 90 grader, chop, chop. Mm. Och egentligen så, det tycker jag är ganska ointressant, för att på något sätt så blir det bara former på något sätt, utan att vi fyller den formen med någonting. Så för mig handlar det väldigt mycket om närvaro, att få bebo hela sin kropp, vilket jag tror snarare är det att människor idag, jag vet inte, det som kom till mig nu var en dag när jag kom hem, för det, också, det är en vanlig bild att folk tänker, bara för att man jobbar med det man gör så är man aldrig liksom upphypad och har såna där dagar där man aldrig andas. Jag vet inte om du kan känna igen det.
Du var jättelugn och har yogakläder på hela tiden.
Absolut, svär ingenting, nej. Dricker inte kaffe, jo då. Jag har druckit 3 koppar kaffe här hos Jenny redan. Så att men jag kommer ihåg så väl, jag kom hem en dag och så jag kände att jag måste rita en bild av hur jag känner mig just nu. Och då ritar jag mig själv bara som ett enda stort huvud. Och jag tror att det är ganska så många, och som pytteliten kropp. Det är så många människor känner att man är bara i sitt huvud. Och man är som en sån här huvudfoting som barn ritar.
Mm, mm.
Och att det är därför som människor också kan tycka det är lite liksom läskigt att komma till yogan, och att om man går på den typen av yoga där man också blir inbjuden att få kanske mer känna och uppleva och vara mer i hela sin kropp.
Mm.
För att det är lite läskigt, för det kommer också sitta grejer där som vi inte vanligtvis liksom snuddar vid. Så bara genom att lägga närvaron på en plats i kroppen som vi kanske inte är vana vid. Men hur känns det om jag andas till exempel ner till mitt hjärta? Men om vi inte har varit där på ganska länge så det kanske finns något litet där.
Mm.
För kroppen bär på något sätt vår historia. Men att det är precis på samma sätt som att få erövra de här kreativa uttrycken och de språken, så det också finns en sån kraft i att få vara mer i sin kropp. Och få, det handlar ju om liksom, att få vara en holistisk, eller få vara en hel människa, eller få vara i hela sig, i varje lager av sig. Så kanske mer att det är den rädslan som människor, kanske inte den som de tror kommer med, utan men som de kanske snuddar an vid lite, att oj, men vänta, vad fanns där nu när jag liksom andades dit, eller oj, här är mitt hjärta, liksom. Vad bär det på? För där snuddar vi också vid, vad längtar du efter, eller vad, tänk att det är där också sådana stora existentiella frågor finns.
Ja, precis. Och det kan ju ibland vara svårt att göra helt själv och ta den resan, om man säger.
Verkligen.
För det är väldigt mycket det som jag möter många gånger när de vill ju förändra någonting, oftast när de kommer, eller de kanske inte vet vad det är, som du sa också, att det är ett skav. Mm. Ett skav att man inte riktigt vet vad det är. Man vet att man inte mår så bra just nu, men man kan inte sätta fingret på det, för man kanske gillar alla delar i sitt liv, men det är någonting som ändå skaver. Man kan inte se det rakt framför sig. Och då är det ju bra att gå till någon och prata för att kunna hitta det där, för att man ska ställa rätt typ av frågor, och sen att man, det finns inga rätt eller fel svar, vilket också är väldigt skönt, för det är ju många rädda för, vad jag kan se i alla fall, att de är rädda för att svara fel, eller de är rädda för förändring. Är det så som du känner också där med dina samtal, att personer i fråga kanske egentligen innerst inne vet vad det är, det här skavet, men att de inte riktigt tagit fram det, så de tror att de inte vet det, men när man borrar lite så hittar man ofta vad det är egentligen. Men att det är ju lite läskigt med förändringar.
Absolut, det är ju, vi är inte så vana att vara i det som skaver lite grann, men om vi tänker på det, så är det ofta i det där skavet som det händer någonting. Jag tänker lite på hur en diamant formas, att det krävs liksom en process av liksom gnugg och skav, och att också det handlar också om att det ja, men att det måste få, det, jag tror att man man tänker att den där skaviga platsen inte är en så potent plats, men att det egentligen är en väldigt sån fantastisk plats att vara på. Mm. Att faktiskt våga känna att det är någonting som skaver, och vad är det som är där? För det finns liksom, jag tänker att det skaver. Det är lite som, du vet, när man försöker göra upp eld. Jag har inte provat det här. Men man försöker göra upp eld med sån här, vad heter det? Tändstål, eller slå två stenar mot varandra. Att det finns ju liv och energi i ett skav, som ju på något sätt är någon slags, kan vara en liksom, energi till någonting nytt.
Mm.
Och att våga titta på det där skavet, och precis som du säger, att det finns, svaret finns inom, in i de här valven. Kanske medvetet, kanske lite halvt omedvetet, kanske helt omedvetet, men jag brukar fråga den frågan, om du skulle fråga platsen i dig som vet, vad säger du då? För på något sätt så är det som att människor, vi har platser i oss, vi håller så mycket visdom i oss, men vi är också så programmerade till att blicka överallt annars än in i jakten på svar.
Ja, och ibland kan det vara så att man egentligen i sin helhet gillar alla sakerna en och en, men de kanske inte får plats alla samtidigt i ens liv just nu, så man måste välja bort någonting för att må helt bra, även fast själva saker som du väljer bort är någonting som du egentligen gillar. Och så kan det ju också vara, för att allting får inte plats. Och ifall man tänker, jag vet inte hur jag ska utveckla så att ni förstår, men i dagens samhälle så är det så lätt att bara bygga på. Om man pratar tidsperspektiv så borde vi ha oändligt med tid. För vi kan ju köpa tjänster. Vi behöver inte ens åka till affären och handla mat, utan vi kan beställa den på ICA, så kommer den hem till oss. Eller vilket matföretag som helst. Och det kan ju, städning kan du få genom att betala. Du kan, Uber, du kan till och med få snabbmat hemkört, och Foodora, Uber är taxi, men Foodora, alla de här, så allting finns ju för att vi ska kunna lösgöra tid. Men det vi gör istället för att vi får mer tid som vi egentligen längtar efter, när jag pratar med människor så är det så här, men jag skulle vilja ha mer tid, eller att du säger så här, jag har inte tid för att göra det här jag vill. Det är ju jättevanligt, inte tid eller inte pengar, det är de sakerna, och så hamnar liksom energin där i kläm lite. Men när samhället är uppbyggt så här, och sen så ändå så gör vi som människor för att vi vill göra så mycket saker hela tiden, att då bara pressar vi in mer och mer saker istället för att vi liksom lugnar ner oss och landar i det som egentligen är bra, så lägger vi på ytterligare lager för vi tycker att så borde det vara. Vilket är också egentligen lite tokigt, för man kanske måste välja bort saker och inte lägga till, eller ta den här kursen, eller ska du göra den här träningsformen, säger vi, då kanske du inte kan göra den andra träningsformen också.
Nej.
Vilket vi även lägger på våra barn, som också har den här impulsen att de vill göra många olika sporter, då låter vi dem göra det, och sen så skjutsar vi, lämnar och hämtar, och så hamnar vi i det träsket istället för att de får kanske välja en sport i taget, eller två. Nu är det ju vanligt att man har 3-4 sporter till sina barn, vilket känns ju egentligen alldeles för mycket.
Och det är ju fint. Det växer så mycket i mig när du pratar om det här. Men jag tror att det är stort att börja återerövra sina nej, och att våga säga ja till sina nej. Det är vi bra på, att säga nej till våra nej. Men att börja smaka lite mer på det, att börja hedra sina nej, för att sen också i en större grad kunna hedra våra ja. För när vi säger nej till någonting och väljer bort någonting, så skapar vi också rymd för någonting annat. Och om inte annat, så skapar vi rymd för det där superläskiga, asobekväma, skälvande mellanrummet, eller hålrummet, eller tomrummet, som jag tror vi också är väldigt rädda för. För att det är ju när vi stannar upp, eller när vi har ett hålrum som liksom, någonting kanske skulle kunna komma i fatt, eller hjälp, vad händer då? Jag tror att det är också den rädslan gör att vi mestadels lägger på, för att vi räds det där skavet, eller vi räds det där hålrummet. Men att igen, det är ju en fantastisk plats att utforska, att vara i dem, som det där som uppstår då, när vi kanske skalar bort lite För vad är det för liksom lust och längtan som faktiskt dyker upp där? Mm. Och var nyfiken på den platsen.
Ja, nu är du är yngre än mig. Men jag tror inte att det var heller lika vanligt med alltså, tv och sånt när du växte upp. Jag vet inte, det kanske fanns tv dygnet runt. Men när jag var liten, då fanns det till exempel barnprogram. Det var ju Bolibompa. Mm. Sen var ju det slut. Mm. Det låter som att jag är jättegammal.
Nej, men så var det först på min tid också.
Mm. Jag undrar. Nej, men, och nu, ifall man kollar på mina barn, de har ju tv dygnet runt. Och när det inte finns någonting som de vill se på tv, då finns ju alltså YouTube och de behöver ju aldrig egentligen ha tråkigt. Vilket var, när man själv var liten, då hade man vissa tillfällen som man hade tråkigt. Mm. För att det var ju liksom, affärerna var stängda, allting var stängt, det fanns ingenting att göra. Kompisarna kanske var borta, så då behövde man ju hitta på någonting själv. Och som du säger, då växer ju någonting inom en, men det har vi också tappat. Till exempel, då kanske man sätter sig ner och målar och så kommer man på att det här var ju lite härligt. Eller att man hittar på nya hobbysar. För nu för tiden så blir man ju matad så mycket utifrån med saker och ting. Så det kanske inte ens är ens eget val. Nej. Hänger du med vad jag menar?
Absolut. Och det jag tycker att det handlar om, det är ju någonting som vi behöver lyfta mer. Och det är ju som en annan slags hygien på något sätt. Jag ser det nästan som själslig hygien. Att börja se till, vad är det jag faktiskt matar mig med? Nu liksom kopplade jag an till det här med sociala medier och YouTube och det ständiga intrycket.
Mm.
Så att börja bli lite mer medveten om. Jag tänkte på det också du sa, man ligger i sängen och får det där mejlet. Att också, det är väldigt intim, det är på något sätt intimt att ha sin
kund.
Ja, men konversation med en chef till exempel, som det ju faktiskt är, eller en kund i sängen, att det finns någonting att börja hedra sig där också, att se till, ja, men hur är min själsliga hygien. Och vi har ju också en väldigt, det som kommer, det finns ju otroligt mycket inspiration att hämta. Jag älskar Instagram, jag är ju mycket där och älskar inspirationen av att få i. Jag tycker om alla de här intrycken, för det är ju också en källa till kreativitet och kreativ impuls. Men att också där vara lite mer, se till vad är det som faktiskt när mig. Så precis som på samma sätt att vi väljer vad vi stoppar i oss rent fysiskt av mat och så vidare. Så att också känna, vad är det jag stoppar i mig rent intrycksmässigt. Vad är det jag väljer att äta? Och det, ja, och att kanske mer medvetet välja bort. Och välja, och för att också kanske välja någonting annat.
Och där kan man ju också hamna i en liten sån här omedveten fälla. Att man kanske har gillat någonting jättemycket som man har blivit inspirerad av. Till exempel så brukar det vara när man startar någonting nytt, det spelar ingen roll. Men ifall att du har börjat älska att baka, så följer du en massa bakkonton. Eller du ska börja träna, då följer du en massa träningskonton. Mm. Du ska inreda ditt hem, så är du mycket på Pinterest kanske. Men får du för mycket av det, då blir man ju också överväldigad. Och så kan man ju bli otroligt stressad över att man inte hinner med. Och så lägger man ihop den ena och den andra. Och hjärnan kan ju inte skilja riktigt på att det är olika personer, olika konton. Utan man tror ju att den här personen är en och samma. Samma sak när folk reser, så mår man lite dålig för att man själv inte är på alla resor. Så det är lätt att man får för mycket av det goda även på sociala medier, tror jag. Att vi inte riktigt har kommit dit än i vår upplärning av hur vi ska hantera det.
Absolut. Jag tänker lite det som vi pratade om innan vi satte på inspelningsknappen, så pratade vi lite om det här med drömmar. Och jag kopplar an lite till det, att det är så lätt att i de här tiderna när vi har så otroligt mycket inspiration, men väldigt mycket inflöde av andra människor, att också att plötsligt märka att är det här min, att kunna skilja på, är det här min dröm? Mm. Eller är det samhällets dröm? Eller är det en annan människas dröm? Eller är det mina föräldrars dröm? Eller är det bara en gammal dröm som jag drömde för 10 år sedan, som kanske inte längre är min lust och längtan, och det som faktiskt får det att liksom kittla? Och jag brukar prata om saliv mycket. Saliv att väckas. Liksom. Är det där som är det som väcker din saliv nu? Och där tror jag att vi behöver lite mer själslig hygien och lite mer, istället för att blicka ut, att faktiskt våga Och kanske ta hjälp till att titta in och vad är det som faktiskt är din dröm, din längtan nu?
Ja, för det kan ju också vara en läskig sak faktiskt, ifall man har verkligen drömt efter någonting och så kanske man har uppnått det och sen så har man pratat vitt och brett om det för alla andra och det har blivit ens identitet, vilket gör att sen kanske man inte vill det utan man vill göra någonting annat istället. Då är det ju så svårt att bryta sig ur det, dels för att du själv har blivit en del av den rutinen eller saken, men också att samhället runt omkring, dina vänner, de tycker också att det är jobbigt när det blir förändring, för så är det ju. Om man själv förändras, då brukar oftast de närmast runt omkring en tycka att det är lite jobbigt, lite skavigt. Vart för det här mig? Både vänner kan ju tycka så. Det märker man mycket för att det är någon vän som har kanske tagit några steg i karriären eller att den har hoppat av karriären och vill vara hemma fru istället. Det finns ju det nu också, att jag kommer tillbaka, att man vill vara hemma med sina barn istället, för de saknade den närheten kanske också när de var små. Mm. Men då börjar samhället runt omkring tycka att det är lite märkligt, lite konstigt, för det rubbar liksom balansen. Så det är svårt att göra en förändring, även fast man har den här längtan till att göra någonting annat, så kan du. Det behöver ju inte alltid vara superenkelt.
Verkligen inte. Jag tror ibland, vi pratade lite om förut, du frågade mig lite förut om när blev du helt egen och när tog du det steget. Och jag tror att ibland så, och det där med att alla kommer påverkas, att det både påverkas utåt och inåt, men att det är inte, det här är på temat, att det inte alltid är inte bara ett fluffigt mål att följa sin längtan, sin dröm, sin passion. Särskilt inte i den här samhällsrytmen, och om man då till exempel som jag som har ett starkt kall för någonting som kanske är lite liksom sidledes, snurrandes runt omkring kanske lite virveligare än så minns jag så väl när jag för många år sedan tog det där steget och hade haft eget företag och jobbat både med mitt kall och med det som jag älskar och det som jag gör nu, men jag hade också haft en fast anställning och haft det, men att lång historia kort så blev det lite som universum puttade ut mig att nu måste du ta hoppet, och att många människor sa, men då, det måste vara helt fantastiskt nu då, ja men det är absolut, men jag minns valet som att antingen så dör jag en långsam död, det är som att jag
går kvar på ett annat,
och är kvar i den här liksom, det som kanske skulle vara bekvämast för mig själv och för alla andra, och det skulle vara jättebekvämt och icke-skavigt för både mig och omgivningen och samhället, och superbra om du bara går den här vägen nu, Karo. Men jag kommer ihåg känslan av att, men det är som att jag går med en droppställning och långsamt injicerar en långsam död. Medan jag visste att i det här hoppet som jag gör nu, i det här klivet, så är det som att välja att leva och dö varje dag. Men att där finns den här, liksom, apropå de här stenarna som blir till, liksom, när vi slår en sten mot varandra, att det finns liv där, det finns energi där, även om det är att hänge sig både livet och döden. Men så det var inte bara att välja liksom den fluffiga vägen, utan det var verkligen att såhär jag minns inte vad vi ens pratade om, men det här liksom sipprade ut nu.
Lite längtan till någonting annat, men det var det, tyckte du det var ett supersvårt steg, eller var, för du sa det som att du blev puttad ut, du kom till ett vägskäl kan man säga då.
Precis. Men jag tror också ibland att vi kan bli lite så där pushade, lite varsamt puttade ut att göra det där hoppet, som i att man kanske får något nytt krav på sig eller någonting som jobbet, det här andra där man inte vill vara kvar, kräver något annat, eller det blir liksom plötsligt, så blir det bara som att det är nu eller aldrig. Som att man blir lite tryckt mot väggen och tvingad till att men nu måste du bara våga, Karo. Eller nu måste du bara våga.
Hur kändes det sen då när du tog steget?
Svindlande och på något sätt. Men det är också på något sätt, det är som att det har varit svindlande och det är svindlande sedan dess på något sätt. Men det är också någonting, det är också någonting som jag tror är ett sätt som är valet, eller det är på något sätt som att det väljer mig hela tiden att leva det och tro på det och följa den, liksom, den här vägen som jag väljer på något sätt, eller som väljer mig, som drar, som lockar mig alltid, liksom. Jag brukar liksom likna det vid att det, ja, det är som ett kall. När jag var liten ville jag bli präst till exempel. Nu blev jag inte präst, men
än,
vi vet aldrig. Men jag kan se att det är ett liknande, jag kan känna kallet på något sätt, och att jag kan se att men det var inte som präst, eller som en astrolog sa till mig att du var nog nunna i ditt tidigare liv, och det tyckte jag också, det kändes också som att ja, men det var jag nog, men att det är en svindlande, det är någonting som fortfarande är svindlande, men det är på något sätt så som jag, som håller mig nyfiken också. Så det är på något sätt det enda valet för mig. Men med det sagt så är det självande, hissnande, fantastiskt, jublande, spännande.
Jag tyckte också att det var ett läskigt steg att ta, för man visste vad man hade, men man visste inte riktigt vad man skulle få. Men sen när man väl tog steget, sa upp sig och blev helt egen, då var det ju som att man, ja, men som att man liksom svävade lite på moln, eller så här, stenen lyftes från axlarna. Ändå hade inte jag någon dålig relation till min arbetsplats, men jag ville det här så mycket, att driva mitt eget bolag. Men det jag kan tycka ibland är att det ska glamoriseras lite för mycket vad det är. Det är ju supertrevligt att så här, kunna göra vad man vill när man vill och så, men det är också ganska hårt jobb, för jag har ju aldrig träffat någon som har drivit ett företag som liksom jobbar bara jättefå stunder och kan göra precis vad man vill i början. För det krävs ju mycket kraft och mycket power. Första tiden speciellt, tills man får rull på det. Tills man får kunder, klienter, att man har hittat sin gren i yrkesvägen man har valt. Är det någonting du kan relatera till också? Att det...
Absolut. Och jag tror också att, för att liksom också landa tillbaka till som vi har pratat om i det här svindlande samtalet, så tror jag det också handlar om att ju mer du följer det du faktiskt ska, desto på något sätt ju mer du följer liksom det flödet, låter så, kan ibland låta så, ja, jag vet inte, men ju mer du följer flödet, desto flödigare kommer det bli på något sätt, att så länge du är sann till det som ligger på ditt hjärta, på din nyfikenhet eller din lust, för det går ju att göra, att göra det där steget till att till exempel bli egen och ändå fortsätta att göra något, fortsätta drömma en gammal dröm eller fortsätta göra något som någon annan tycker att man borde göra, eller och med det sagt så, ja, man gör absolut saker som egen som kanske inte är så här de mest lustfyllda sakerna, men jag tror att energin och kraften kommer ifrån att faktiskt att våga också. Så det är inte, det är som två hopp, det är många hopp, men det är både hoppet till att kanske vara egen till exempel, som jag tänker att många som lyssnar på din podd kanske står där, eller står där på kanten, eller håller på att bli varsam puttade. Men att det också handlar om det hoppet, att våga plugga in, att faktiskt våga göra det som du är kallad att göra, att våga följa det. För att det finns så otroligt mycket energi och kraft att hämta ur bara det, och att det finns en sån passion. Jag jobbar aldrig på något sätt, brukar jag säga, och samtidigt så jobbar jag alltid, och det är klart att jag också kan bli trött, jag vill också gå hem från mitt jobb så. Men jag märker väldigt stor skillnad på när jag blir väldigt trött, för då är det ofta, om jag checkar in med mig själv, så är det ofta att jag har börjat göra någonting då som inte helt är i linje med det som, där min lust och min nisch som du brukar prata om, eller ditt driv, eller det som väcker din glöd. Så det tror jag är så viktigt i överallt, att vi följer det, men också särskilt i det steget till att till exempel starta någonting eget, att okej, men vad är det som faktiskt ligger på mitt hjärta, vad är det som man får det som att liksom vibrera till lite.
Ja.
Annars blir vi trötta själsligt eller torkar ur själsligt, tror jag.
Mm. Nej, det kan jag hålla med om. Jag gillar ju de här, jag har ju 90-dagarsplan. Jag har ju såklart årsplan och även femårsplan så här, för att drömma stort och drömma vitt. Så. Men jag, för att inte också, jag älskar att hitta på nya saker. Jag är väldigt impulsiv. Och för att jag ska tona ner mig, för annars kommer ju inte någonting heller bli klart. Om jag bara ska starta någonting nytt hela tiden. Jag har ju inget team som hjälper mig att bygga klart, eftersom mitt företag är jag. Mm. Likaså som ditt företag är du. Så det är svårt att särskilja dem egentligen. Men för att inte jag ska ta slut på mig själv och sen inte kunna, ja, om jag inte blir klar med någonting har jag ingenting att sälja heller, eller jag kan inte hjälpa några om jag bara ska på starta nya saker men aldrig publicera dem. Så då har jag en sån 90-dagars cykel.
Mm.
Att jag får ha 3 projekt igång under de här 3 månaderna. Och kommer nya idéer så får jag bara skriva upp dem i min idébank, i min Asana som jag använder som projektverktyg. Och sen så när det kommer inför ett nytt kvartal så sätter jag mig ner och tittar på de här idéerna och undrar vad jag ska på nu, ifall jag är klar då med de andra. Så att jag inte får starta så mycket nya projekt. För det tror jag också är lätt just när man är ny, att du är lite svävande, du vet inte helt vad du vill. För jag har ju bara hållit på i om ett år nu.
Mm.
Så då är jag ju väldigt ny och nya idéer. Då gäller det att man liksom kommer tillbaka så att det inte blir för mycket. För då kanske jag ramlar platt ner även fast det är någonting som jag jättegärna vill. För det gäller ju att ta hand om sin energi där också.
Verkligen, det tänker jag också handlar om att hämta hem sig till sig. Och också lita på den. Idag lever vi i ett samhälle där där vi har glömt bort, det är ju också en cykel att bära på någonting, precis som vi bär på ett barn innan vi ska föda fram det, så måste vi också på något sätt kalla hem den kreativa processen av att faktiskt få, i vårt samhälle så ska ju allting bara liksom produceras ut och det ska liksom helst gå, det är ju en väldigt sån kreativ blockering som många går med, att det ska redan vara klart redan innan, knappt innan fröet har såtts. Men att våga, precis som du gör då, att skriva ner saker, men att nej, jag får inte påbörja det än. Å andra sidan har du redan påbörjat, för det är som ett litet frö som du har sått som liksom kommer ligga och gro, och du vet inte liksom, det är det som är så häftigt, att vi vet inte, vi ger det där näring bara genom att gå med det och bära på det, och storheten att få bära någonting. Så jag hade till exempel en kurs som jag kallar för skapande självutforskning, som är en helgkurs. Och den bar den säkert i 10 år, och egentligen så vet jag inte hur länge jag har burit på den. Och plötsligt så var det bara, visste jag att men nu är det dags, nu är det födslovärkar på gång. Och att lita på att faktiskt få bära på någonting en tid och vänta tills nu är det dags.
Ja, och sen så vissa projekt också kan ju vara ytterligare, ta längre tid. Och då får man låta det göra det.
Verkligen.
Och inte, som du säger, stressa igenom. Men det som du säger, skriver man ner, det är ungefär som det här som vi pratade om tidigare, där med att man ska skriva sina drömmar långt bort, även 10 år, och sen helt plötsligt har du det i bakhuvudet, någonstans som tickar på, vilket gör att när du väl tar fram det där projektet som if jag har det i min idébank, då går det ju fortare också att luska ut. Och jag kan ju också direkt känna att när jag tittar på listan bara, nej men det här är ingenting som jag vill göra, för då är det också legat och bara, nej det var inte för mig. Men när hoppar man på allting, då blir det ju lite det blir lite splittrat då, tror jag.
Verkligen, och jag tror verkligen att det både är att värna sin energi, både att vi både kan göra det genom att låta oss till exempel hålla på med ett frö eller ett projekt, eller få ge oss tid och ge oss hän någonting, att vara i den processen en längre tid, på samma sätt som det kan vara energitagande när vi begränsar oss. Så till exempel om det är någonting som har pockat på vår uppmärksamhet länge, ett kreativt projekt, och vi hela tiden liksom skjuter det ifrån oss, eller nej men jag ska inte säga upp mig och göra det där. Och ni vet, du känner säkert igen att det, men det knackar ändå på.
Ja.
Så kan det vara lika, jag tror att det kan vara lika, eller min erfarenhet är att det kan vara lika energislösande att faktiskt begränsa sin kreativa impuls. Och att det finns väldigt mycket energi, det är nästan som att vet, man drar bort en fördämning och så, så är det som en vårflod eller en fjällbäck som släpper från, jag tänker en sån där, när vattnet, smältvattnet från en bergskedja liksom börjar på våren såhär, att shit, för det finns också mycket kraft där att våga följa ett projekt som faktiskt vill, då med det sagt så kommer det vara kreativa födslovärkan eller där ska liksom shit, nu skaver det som fan, men det ska ändå, det vill komma till världen. För jag brukar också, jag tycker det är så fint, jag hörde det någon gång att liksom, världen drömmar genom en på något sätt, och det tycker jag också är som en mjuk sak att tänka på, att det finns drömmar som vill bli liksom, drömda eller skapta genom dig på något sätt. Det handlar om att också låta sig vara öppen till att få vara det verktyget att skapa det.
Tycker jag var ett fint avslut, för nu har vi nästan pratat här i en timme och det känns som vi skulle kunna prata i 3-4 timmar till. Ja, du får jättegärna komma tillbaka, det är supermysigt. Men Caroline, om folk är nyfikna nu på dig, vart hittar de dig någonstans? Men Caroline, vart hittar de dig? Om de är sugna på att veta mer och kanske gå någon till dina kurser eller bara få lite inspiration, vart hittar de dig?
Enklast hittar man mig och där jag är mest så, där min närvaro är mest, är absolut på Instagram. Där heter jag Caroline Fladvad. Och där, ja, men där lägger jag ju upp, där får man både, där lägger jag också upp mycket kring ritualer, rutiner och andra mumsigheter. Men det är också där som man mycket hittar om man är sugen på att gå någon kurs eller utbildning eller yogalärutbildning. Eller är sugen på att gå i samtal som jag både har online och på plats i Stockholm. Det är också där som jag älskar Instagram, för det är en sån härlig plats med mycket man kan vara, prata med människor i DM och det liksom sjuder av liv och reflektion och djup. Så jag älskar den plattformen. Så är man sugen på det så hittar man mig mest där.
Sen såg jag när jag var inne och kikade lite innan på Instagram att du har ett love letter.
Ja, men jag tycker liksom inspirations- eller nyhetsbrev kan låta så som något som man får från matbutiken ibland. Men, men absolut, jag har ett love letter som man kan signa upp på, som kommer med väldigt ojämna mellanrum, så inte sådär, och verkligen inte en gång i veckan. men där skriver jag också, brukar jag skicka ut lite inspiration och skriver mycket, ja, men brukar vara fyllt med lite, kanske lite musik och lite, kanske något poddtips, och det kan vara fyllt med något med reflektionsfrågor, men också att hålla koll på vad som jag just nu erbjuder då av kurser, utbildningar, samtal och så vidare. Så det är man ju super välkommen att följa.
Super. Men tack så jättemycket Caroline för att du var här. Och du får supergärna komma tillbaka igen och prata vidare.
Tack, så himla fint.
Tack så jättemycket för er tid. Det var superhärligt samtal. Jag hoppas att du också kände det och att det kändes som att du var en del av samtalet tillsammans med oss. Som vi sa tidigare så lägger jag i avsnittsbeskrivningen lite länkar för att hitta Caroline om du blir nyfiken på henne. Jag kommer också lägga länkar för att hitta mig och min kurs Time Management i arbetslivet. Och nu önskar jag er en fortsatt fin helg. Ha det så himla gott. Hej då!